Kapitel 6. Striden om webbkamerorna. Rond 2. Nåja, det vi tycker vidare för stackars Mariana, med webbkamerornas hjälp så kände ju både hon och jag oss ganska trygga. Men säg den lycka som vara för evigt. Nej, nej, ack nej då. Kriget hade bara börjat, skulle det senare visa sig. Kommandoran Jolanta Sörebäck och hennes totala brist på empati. Under hösten så pågår en intensiv kampanj mot Mariana från föreståndaren Jolanta Sörebäck. Denna polskfödda kvinna drogs inte för att själv hämta Mariana i sin lägenhet och mer eller mindre släpa henne till sitt kontor och där lägga fram ett dokument som hon med barsk stämma påstod att Mariana måste skriva på. Mariana, som med sitt lätt demenstillstånd ändå kom ihåg att hon hade givit mig en oinskränkt generalfullmakt, hänvisade därför till mig och skrev således inte på något dokument. Nu hade den här kommandoran genom denna oerhörda kränkning väckt stridslusten hos mig. Syftet med det här dokumentet var att Mariana skulle godkänna att servicehuset fick ta ner alternativt stänga av webbkamerorna. När detta dokument kom till min kännedom så sattes frågan om den legala betydelsen av en oinskränkt fullmakt på sin spets. Vid samtal med den här Jolanta Sörbeck så framkom att hon dels inte på något som helst sätt förstod den juridiska innebörden av en fullmakt och inte heller avsåg hon att ta någon som helst hänsyn till den. Hon var milt uttryckt bedövande tydlig. Detta trots att Sundsvalls kommuns jurist vid flertal tillfällen av mig fått uppmaningen att delge all berörd personal den korrekta innebörden av en fullmakt. Fullmaktsfrågan blev därför en mycket central del i den striden gentemot mig. Så central att jag skickade frågan om dess betydelse till en myndighet som då hade tillsynsansvaret, det vill säga Socialstyrelsen. Tyvärr hade det här ingen som helst effekt på Sundsvalls kommuns agerande. För Socialstyrelsen bekräftade givetvis det självklara, det vill säga att en fullmakt är ett civilrättsligt avtal med lagligt stöd, avtalslagen. Varför ingen som helst myndighetsutövare, kommun, landsting eller sjukvårdspersonal på minsta sätt kunde ifrågasätta giltigheten. Nåja, livet gick trots allt vidare. Kalldusch. Några månader senare, i februari 2011, så dimper helt oväntat utan minsta förvarning ner ett brunt kuvert i Marianas respektive min egen brevlåda. Mariana har då av rådman Leif Simmele på tingsrätten i Sundsvall omyndigförklarats och därför med omedelbar verkan satts under oinskränkt förvaltaransvar. Det enda Mariana då hade kvar av sina medborgerliga rättigheter var rösträtten. Men hur i hela fridens namn gick det här till, förundrades jag, Mariana, dottern Linda med flera. Kan det verkligen få gå till så här? Sveriges kommuner och landstings inflytande över Sveriges alla kommuner. Svaret är tyvärr ja. Det här förfarandet har funnits etablerat som arbetsmetod väldigt länge och inte då bara i Sundsvalls kommun. När man inte kommer överens med närgångna och krävande anhöriga så sätter systemet igång enligt den väl dokumenterade rekommendationen från SKL, Sveriges kommuner och landsting, numera SKR, Sveriges kommuner och regioner. Alla Sveriges kommuner följer SKRs riktlinjer och rekommendationer till punkt och pricka. Om det är i enlighet med svensk lag, det bekymrar inte de kommunala tjänstemännen det minsta. De är ju helt utan personligt ansvar i likhet med de chefstjänstemän, oftast kvinnor, hos SKR, vilka i realiteten styr Sveriges kommuner. Man missbrukar sin ställning och istället för att hjälpa medborgarna så använder man skattepengar och all sin kraft åt att springa fackens ärenden, i det här fallet kommunal. SKR och Sveriges kommuner struntar i allt vad svenska lagar ålägger kommuner att göra för att istället bedriva hetsjakt på äldre, dementa och otrygga medborgare. Eller som i Marianas fall, för att tysta en nära anhörigs försök att få Sundsvalls kommun att följa de lagar som de faktiskt har att rätta sig efter. Eva von Scheele, en verklig lobbyist i Sveriges kommuner och regioners fördolda tjänst. Eva von Scheele har för SKRs räkning verkligen framstått som en av de mer framgångsrika, men mycket väl dolda lobbyisterna, då hon enkelt via sin inkompetente chef Anders Knape, moderat, och hans personliga kontakter vid Justitiedepartementet och riksdagens civilutskott kunde påverka lagstiftningen genom sin roll vid SKR. Något som finns väl styrkt, men mer om det för den vetgirige, riktigt vetgirige läsaren under kapitel 25. PM beträffande regeringens proposition 2013/14:225. Innan hela karusellen drog igång med bruna kuvert visade sig dock långt senare så hade Eva von Scheele en väl dokumenterad e-postdialog med en tjänstekvinna, Birgitta Morin, vid överförmyndarnämnden, Sundsvalls kommun, direkt uppmanat kommunen att starta förfarandet med att omyndigförklara och sätta Mariana under oinskränkt förvaltarskap. Eva von Scheele gick till och med så långt att hon starkt rekommenderade att samtidigt också ansöka om ett besöksförbud för mig, så att min oinskränkta generalfullmakt därmed sattes ur spel. Allt det här finns det 100% dokumenterat och är därmed styrkt i minsta detalj. Det människor förundras mest över är ju om man verkligen kan sätta någon under förvaltarskap utan att först vidtala eller informera den det gäller, det vill säga i det här fallet Mariana. Den andra frågan som många undrar över är varför man inte försökte inrätta ett godmanskap. Men god man har ju huvudmannen, det vill säga Mariana, åtminstone kvar sin egen bestämmande rätt över sitt liv. Det kunde givetvis inte Sundsvalls kommun acceptera i sin prestigedrivna jakt på att få tyst på en besvärlig anhörig. Mariana måste skyddas mot sitt enda barn. Det visar sig att en av de mer angelägna grunderna från Sundsvalls kommun för att via överförmyndarnämnden hos tingsrätten ansöka om inrättandet av ett oinskränkt förvaltarskap och inte en god man, det var att Mariana behövde skyddas mot sin son, det vill säga jag, det enda barnet. Jo, det stod faktiskt så i Sundsvalls kommuns ansökan till tingsrätten. Det är ett synnerligen allvarligt övergrepp som vård- och hemtjänstpersonalen tillsammans med facket Kommunal nu iscensätter. För det råder ju ingen som helst tvekan om att det är webbkamerorna som är det helt avgörande skälet för Sundsvalls kommun att starta det här förfarandet. Sundsvalls kommun och facket Kommunal kunde inte stå ut med att en medborgare och en anhörig kunde mer om kameraövervakningslagen än kommunens myndighetsutövare själva. Att jag heller inte backade från den ställning som den skriftliga och oinskränkta fullmakten gav mig gjorde dessa kommunala myndighetsutövare helt vansinniga. Min rätt att för min mammas räkning ikläda mig rollen som företrädare i alla sammanhang, oavsett vad det gäller, fick dem att se rött. Upplysningsvis gäller den här typen av fullmakt också helt oinskränkt inom sjukvården. Något som hela den svenska sjukvården tycks helt ovetande om då man undantagslöst hänvisar till särbestämmelser utgivna av Sveriges kommuner och regioner, SKR. Det vill säga, fullmakter är inget som de anser sig pliktade att bry sig om överhuvudtaget i kontakterna med alla dessa läkare, övrig vårdpersonal och andra sjukvårdsbyråkrater. Sjukvården, oavsett om den bedrivs i privat regi, av landstingen eller av kommunerna, tror att lagar ersatts av att IVO, Inspektionen för vård och omsorg, vilka till alla kommuner och landsting har distribuerat en rekommendation att inte acceptera den här typen av fullmakter. Den här IVO-tolkningen är dock aldrig prövad av rättsvårdande instanser, något som IVO och landstingen i det längsta också försöker undvika, då de givetvis vet att svensk domstol då skulle tvingas följa avtalslagen från 1915 beträffande fullmakter. Kampen mot mig som Marianas nu son eskalerar nu till ett rättsligt avgörande. Kunde man inte få kameran nedtagna med lagens hjälp så rundar man detta citattecken problem genom att ta en annan väg. Stackars Mariana hade nu blivit en tragisk bricka i facket Kommunals och Sundsvalls kommuns prestigefyllda kamp mot mig. Det bekymrade dock ingen av de involverade myndighetsutövarna, nästan undantagslöst kvinnor faktiskt. Även de anställda vid hemtjänsten i detta servicehus var upprörda över kamerorna och de lät tyvärr sin upprördhet också gå ut över omsorgen av Mariana. Lojaliteten med arbetsgivaren och Kommunal sätter deras omsorg av de gamla, svaga och sjuka på undantag. Skrämmande, men tyvärr sant och mycket väl dokumenterat återigen. Den formella gången vid ärenden som dessa är att Kommunal via sin mycket starka ställning av arbetsgivaren kräver att kamerorna ska tas bort, då de här kamerorna av Kommunal utan något som helst stöd i lag och så vidare anses vara ett arbetsmiljöproblem. Den lokala föreståndarinnan vid Allégården, Jolanta Sörbäck, vilken helt ställt sig på Kommunals sida, påbörjade därför sina påtryckningar hos socialtjänster, där också den här hemtjänstservicen och vårdverksamheten formellt är organiserad på kommunal nivå. Tillsammans med Kommunals representant Willemor Lång trycker nu föreståndaren Jolanta Söre på ordentligt inom socialtjänsten för att få ett oinskränkt förvaltarskap inrättat för Mariana. Om det förfarandet inte är maktmissbruk så vet inte jag vad som ska kvalificeras som det totala föraktet för individens grundlagsskyddade fri- och rättigheter. Allt detta sker givetvis utan att med en stavelse informera vare sig Mariana eller mig. Där prestigen går in, där går förnuftet ut. Medmänsklig hänsyn och empati, vad är det? Arbetsmiljölagar står över hyreslagen om Kommunal och Sundsvalls kommun får bestämma. Kommunens uppfattning är att detta servicehusboende är en arbetsplats och att hyreslagstiftningen reglerad i jordabalken därmed inte gäller. Med andra ord skulle därför inte ett sedvanligt hyreskontrakt med en oinskränkt besittningsrätt gälla, varför det enligt kommunen sätts ur spel och övertrumfas av gällande arbetsmiljölagstiftning. Sensmoralen av det här resonemanget blir att personalen när de befinner sig i Marianas lägenhet är på sin arbetsplats. Tänk dig själv om du på äldre dag får besök av hemtjänsten i ditt eget hem och råkar ha webbkameror installerade i din bostad. Då kräver facket Kommunal att du ska ta ner de här kamerorna för att deras medlemmar ska kunna leverera sina tjänster. Tankarna går snabbt till diktaturer där samhället kränker individens rättigheter utan att blinka. Att Kommunals tolkning givetvis är helt fel och att Sundsvalls kommuns agerande därmed bryter mot lag, ja, det är ingenting som bekymrar de ansvariga särskilt mycket. Utan personligt eget ansvar kan ju olika myndighetsutövare ägna sig åt valfri form av brottslighet som de anser nödvändig för att i nödfall senare också få beskydd av ett helt korrupt rättsväsende. Det här tackar vi särskilt Olof Palme för att hans regering tog bort tjänst- och ämbetsmannansvaret den 1 januari 1976. Inte många inser den totala rättslöshet som detta ödesdigra beslut om straffimmunitet innebar. Men med den kommunala chefsjuristens goda minne så startades den kommuninterna process som krävs för att kunna genomföra det här rättsövergreppet, det vill säga att omyndigförklara någon. Det har i efterhand visats att socialtjänsten vid ett flertal tillfällen genom olika interna möten och i olika skrivelser uppvaktat överförmyndarnämnden, som också är en kommunal instans, för att få dem att starta ett förvaltarskapsärende för Mariana. Också det finns synnerligen väl dokumenterat. Som enskild möter man en mäktig motståndare med en närmast outsinlig kassa och där skattebetalarna knappast får vad de har rätt att förvänta sig. När samhällets företrädare bestämmer sig för att demonstrera sin makt över en enskild gäller inga besparingskrav i världen. Vem sa något om att äldre skulle kunna känna sig trygga vid kommunens olika boende? Överförmyndarnämndens betydelse. Överförmyndarnämnden, som också är en kommunal myndighet, gör ju som vanligt när socialtjänsten ber dem om något. Det vill säga man effektuerar okritiskt och helt utan frågor inkommen beställning från socialtjänsten. I det här ärendet har det senare visat sig kände dock tjänstekvinnorna vid de interna påtryckningarna hos överförmyndarnämnden en viss tveksamhet. För man befarade på sannolika grunder att jag starkt skulle komma att ifrågasätta det här beslutet och begära rättslig prövning. Men då det här förfarandet sedan länge, många år, är etablerad arbetsmetod utanför all lagstiftning men helt enligt riktlinjerna från Sveriges kommuner och regioner så bedömde man risken som försvinnande liten att mina besvär skulle ändra tingsrättens beslut. Det är verkligen unikt att få ett förvaltarbeslut taget av tingsrätten helt upphävt i alla delar. Så Sundsvalls kommun tog därför via chefen för överförmyndarnämnden, juristen Eva Örn, i bästa samförstånd beslut om att för Sundsvalls kommuns räkning läste socialtjänsten där servicehuset formellt är organiserat hos tingsrätten ansökandet om inrättandet av ett oinskränkt förvaltarskap i alla dess tre olika delar. Det behöver förklaras att alla de här tre delarna är bevaka huvudmannens rätt, förvalta huvudmannens egendom och sörja för huvudmannens person. Alltså huvudmannen i det här fallet är min mamma Mariana. Kvar har då Mariana som sagt endast rösträtten av sina medborgerliga rättigheter. Tingsrättens genomkorrupta verksamhet. I vanlig landsortstypisk och korrupt ordning, där alla känner alla, så förekom en del telefon- och e-postkontakter mellan kommunen och tingsrätten innan ansökan skickades in. Kommunen ville ju förväg säkerställa så att tingsrätten skulle ta, citattecken, rätt beslut och bevilja inkommen ansökan från kommunen. Det är ju så som den icke-pekuniära men också vanliga vänskapskorruptionen ser ut i den svenska offentliga vardagen. För att kunna lägga detta pussel, hur det har gått till bakom kulisserna, krävs ett visst civilkurage och ett mycket stort mått av envishet. Att begära ut alla handlingar från Sundsvalls kommun och tingsrätten motarbetas synnerligen aktivt, då man absolut inte vill att allt spel under täcket ska komma allmänheten till del. Man frågar sig osökt vad de försöker dölja, och inte minst varför man försöker dölja det. DDR bleknar vid en jämförelse. Den här sortens ärende ses av tingsrätten mer som en expediering av ett standardärende. Därför tar också rådmannen själv på tingsrättens delegation det här beslutet ensam, utan de sedvanliga nämndledamöterna i tingsrätten. Inkommen begäran från överförmyndarnämnden vid Sundsvalls kommun beviljades också därför med vändande post, utan någon som helst utredning gjordes från tingsrätten. Och det är något man enligt lag är skyldig att göra. Vem tror ni senare fick uppdraget att inkomma med den här utredningen för tingsrättens räkning? Rätt gissat. Självklart utsågs anmälaren själv, Sundsvalls kommun, att själva på tingsrättens uppdrag sammanställa den här utredningen. Socialtjänstens myndighetsutövare kände nu viss luft under vingarna. Så därför sågs resten av processen som en ren transportsträcka mot målet att få kameran nedtagna och visa mig vem det var som bestämde. Rättssäkerhet? Vad är det? Rådman Leif Simmel tar för tingsrättens räkningsbeslut om att inrätta ett interimistiskt och helt oinskränkt förvaltarskap för Mariana. Tittar man i lagboken så har märkligt nog tingsrätten enligt föräldrabalken formellt den här möjligheten att omyndigförklara vem som helst utan att vederbörande i förväg ens blir tillfrågad. Vad det är för rättssäkerhet för en enskild? Ja, det kan man ju fråga sig. Skymningslandet i Sverige är i full blom. Vad hade du som läser det här eller lyssnar på det här sagt om det varit din mamma? Som utan förvarning fått sina medborgerliga rättigheter sig fråntagna i ett enda slag. Med det här interimistiska beslutet som grund så utser också tingsrättens rådman Leif Simmele samtidigt den förvaltare som föreslagits av överförmyndarnämnden. 4 dagar senare är webbkamerorna genom denna förvaltares försorg nedtagna rent fysiskt hemma i Marianas lägenhet. Nu hade alltså samhället satt en besvärlig anhörig på plats och visat sin maktfullkomlighet på ett bedövande tydligt sätt. Men var allt det här egentligen lagligt? Ja, jag citerar vår vän som sa en gång, fan trot, sa kolingen. Medias betydelse i rättsliga sammanhang. Vad såväl Sundsvalls kommun som tingsrätten inte tog med sig vid sitt övervägande var den effekt som media faktiskt har. Media drev till fördel för en Alzheimer-sjuk kvinna, snart 90 år, får effekter och sätter tingsrätten och Sundsvalls kommun under press. Fylld av självförtroende och van att aldrig bli ifrågasatta fortsatte dock Sundsvalls kommun och tingsrätten på prestigemässiga grunder att klamra sig fast vid sitt rättsvidriga och helt inhumana beslut att omyndigförklara en ovetande och helt rättslös Alzheimer-sjuk snart 90-årig kvinna. Allt för att få tre webbkameror nedtagna samt för att tydligt visa att man kan kväsa en besvärlig anhörig som mig. En tid innan Mariana blev instämd till tingsrätten för muntlig huvudförhandling i september 2011 så hade dock synen på Sundsvalls kommuns och tingsrättens interimistiska beslut sedan i februari samma år att omyndigförklara henne och sätta henne förvaltare upprört många svenskar med föräldrar i samma situation som henne. Förutom att Aftonbladet och lokaltidningarna i Sundsvall, det vill säga Sundsvalls tidning och numera nedlagda Dagbladet, slagit upp det här stort. Även SVT Mittnytt tog sig an det här ärendet på ett ganska inträngande sätt i ett så kallat hemma hos-reportage hos min mamma. Något man som enskild medborgare och anhörig hade hoppats på skulle återverka på ärendets utfall. Men tyvärr så grävdes skyttegravarna bara ännu djupare mellan mig och de myndighetspersoner vilka varit delaktiga i den här hanteringen. Sålunda bestämde sig rådman Leif Simmele för att genomföra den muntliga förhandlingen i tingsrätten bakom lyckta dörrar. Något som Mariana, jag själv och hennes advokat starkt motsatt oss. Vad hade tingsrätten och Sundsvalls kommun egentligen att dölja? Ja, så här skildrade Sundsvalls tidning dagen för när Marianas öde skulle avgöras. Det är från den 7 september 2011. Rubriken på artikeln heter "Jag behöver ingen förvaltare". Hans mor, det här kommer från Sundsvalls tidning då, artikeln. Hans mor, Mariana Norberg, får hjälp av sitt barnbarn Linda Norberg. Hemtjänsten och överförmyndarnämnden anser att 87-åriga Mariana Norberg behöver skydd mot sin egen son. Men i tingsrätten igår protesterade hon mot det hon anser vara en omyndig förklaring. Citat. Hennes inställning är att hon inte behöver någon förvaltare. Den hjälp hon får på boendet och av sin son räcker för henne, förklarar hennes ombud, advokat Alina Backlund. Som tidning berättade i lördags så står Alzheimersjuka Mariana Norberg sedan i februari interimistiskt under förvaltare. Tingsrätten beslutade det sedan överförmyndarnämnden på hemtjänstens initiativ anfört att hon behövde skyddas från sin son Jan Norberg. Bland annat skriver områdeschefen på Allégården Jolanta Sörbeck att Jan Norberg behandlar sin mor med bristande respekt för självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet, slutcitat. Jan Norberg å andra sidan menar att hemtjänsten begår ett rättsövergrepp på hans mamma och omyndigförklarar henne för att kunna bli av med honom och de webbkameror han monterat upp för att kunna kommunicera och hjälpa sin mamma. Rättsprocessen vid ett förmyndarskapsärende är huvudsakligen skriftlig, men igår samlades man i tingsrätten för den muntliga delen av målet. Citat. Syftet är i första hand att rätten själva ska kunna bilda sig en uppfattning om hennes hälsotillstånd, förklarar domaren rådman Leif Simmele. Ja, Norberg fick också utrymme att yttra sig och att bemöta de allvarliga påståenden som gjorts om honom. Han hade anlitat en advokat att företräda honom i rätten. Citat. Jag tror att det reella skälet är att Jan Norberg och personalen på Allégården inte går så bra ihop. Och då är det här ett sätt att komma förbi honom. Får hon en förvaltare så behöver de inte bry sig om vad Jan Norberg tycker och tänker, säger advokat Torgny Hagen. Jan Norberg är märkbart glad över det här och över att få framföra sina egna åsikter inför tingsrätten. Citat. Mamma var nervös och uppjagad inför det här. Jag förstår inte hur myndigheterna kan utsätta en 87-åring för det här. Att inte hennes släkting ska få vara den som står henne närmast. Jag tycker ändå hon klarade det jättebra idag. Hon sa att hon ville företrädas av sin son och att hon inte har något emot kamerorna, säger han. Slutcitat. I och med det här så har tingsrätten samlat in allt underlag som behövs. Domaren Leif Simmele gör sin överväganden ensam innan han fattar sitt slutliga beslut. Och det blir sannolikt före den 14 september, säger han. Artikeln är skriven av Peter Jonsson vid Sundsvalls tidning. Tingsrättsförhandlingar inför lyckta dörrar. Rådman Leif Simmele klarade helt enkelt inte av att hantera det pressuppbåd som vid huvudförhandlingen samlas på plats i tingsrätten. Men genom att tvinga dem ut från rättssalen så trodde sig rådman Leif Simmel vara säker på att kunna omvandla sitt interimistiska beslut att sätta Mariano under oinskränkt förvaltarskap till ett permanent dito. Anledningen till denna åtgärd var ju självklart att tvinga fattigpensionären Mariano att överklaga tingsrättens beslut hos hovrätten. Något som kräver ytterligare ombudskostnader för Marianas del. Det är så rättsväsendet agerar, det vill säga motparten Sundsvalls kommun med nästintill obegränsade ekonomiska resurser tillsammans med tingsrättens outsinliga kassa med skattebetalarnas pengar ställs mot en så kallad fattigpensionärs ekonomiska förutsättningar för att kunna hävda sin egen legala rätt. Vilka är då oddsen att kunna hävda sig och verkligen få rätt? Det mest motbjudande i rådman Leif Simmels så kallade dom var det faktum att han öppet och utan motivering trotsar att Marianas egen husläkare tydligt förordade en fortsättning på förhållandet att jag som tidigare fortsatte att företräda min mamma med hjälp av min korrekta fullmakt. Enligt läkarens skriftliga utlåtande agerade jag alltid min mammas bästa intresse, något som också tingsrättens rådman Leif Simmel helt bortsåg från. Sundsvalls kommun hade ju hävdat att Mariana måste skyddas från sin enda son. Och säger kommunens företrädare så, ja då borde det väl vara så väl sant som väl underbyggt, eller? Nu började mitt rättsmedvetande att vakna på allvar. Efter att ha läst på vad som gäller enligt svensk lag så fanns det skäl att begära prövning av tingsrättens dom hos hovrätten. Ett drag som rådman Simmeli, Sundsvalls kommun och övriga representanter för etablissemanget inte räknat med som motåtgärd. Normala fattigpensionärer blir också vanligtvis vettskrämda av att tvingas gå vidare till nästa instans. Men nu var kriget igång på allvar, så jag sköt till de pengar som krävdes, lite drygt 100 000, för att överklaga domen i hovrätten. Kostnader som dessutom domstolen, justitiekanslern, senare nekat mig att få ersätta. Så funkar ett korrupt domstolsväsende. En pikant detalj var att rådman Leif Simmeli, också helt rättsvidrigt, förvägrade Mariana rätten till ett juridiskt ombud inför och vid tingsrättens huvudförhandling. När denne Leif Simmeli 3 dagar före huvudförhandlingen blev uppmärksammad på att media grävt ordentligt i detta så ändrade han tingsrättens beslut och utsåg slutligen ett ombud för Marianas räkning. Noterbart är att tingsrätten i fall som detta har faktiskt möjlighet att vägra den omyndigförklarade ett rättsligt ombud. Denna panikartade åtgärd från rådman Leif Simmeli, som han då vidtog, borde rimligtvis ha inneburit att huvudförhandlingen skulle ha skjutits upp så att Marianas ombud fick den tid som behövdes för att sätta sig in i fallet. För säkerhets skull hade jag dock för min egen och Marianas del anlitat en namnkunnig, icke-korrumperad advokat från Stockholm. Något som sannolikt gjorde både överförmyndarnämnden och tingsrätten i Sundsvall oroliga för att det här ärendet kanske ändå inte skulle bli så enkelt att hantera som de tänkt sig. Vem trodde på likhet inför lagen? Huvudförhandlingen i tingsrätten. Mariana, omgiven av sin advokat, mig, min dotter samt ett stort press- och medieuppbåd, samlades därför vid tingsrätten i september 2011. Noterbart att Mariana då varit satt under oinskränkt förvaltarskap sedan i februari samma år 2011. Det vill säga hon var dömd till oinskränkt förvaltarskap av tingsrättens rådman Leif Simmeli utan att ens ha hörts eller på annat sätt ha vidtalats eller tillfrågats. Rättssäkerheten innefattar alltså inte en 87 år äldre dement kvinna boende vid ett servicehus i kommunal regi. Tiden mellan tingsrättens beslut i februari fram till huvudförhandlingen i september 2011 hade kantats av bråk och kontroverser mellan mig och den utsedde förvaltaren, samt att Mariana själv inte kunnat kontakta denne förvaltare när hon ansåg sig behöva något eller vilja svar på någon av sina frågor. Och kamerorna? De var ju som vi alla vet nedtagna redan ett par dagar efter tingsrättens interimistiska beslut i februari. Förvaltaren, den utsedde, vägrade dessutom i sten att hjälpa Mariana utan hänvisade ständigt till servicehusets föreståndare, det vill säga Jolanta Sörebäck, den kommunala tjänstekvinna som själv varit initiativtagare till och pådrivande för Sundsvalls kommuns ansökan om ett oinskränkt förvaltarskap hos tingsrätten. Mariana hade just dagen för tingsrättens huvudförhandling mobiliserat sina yttersta krafter Och hon kunde för tingsrättens rådman Leif Simmerle tydligt, klart och redigt själv redogöra för sin syn på saken. Och hur än denne Leif Simmerle försökte snärja henne med sina ledande frågor, så motsatte hon sig kraftfullt att bli ställd under förvaltarskap och ville att allt skulle återgå till vad som varit innan då hon hade fått hjälp av mig. Ännu en bisarr detalj i detta ärende hos tingsrätten är att Marianas mycket sent utsedda juridiska ombud, alltså det vill säga 3 dagar före utsatt förhandling i tingsrätten, aldrig hade träffat sin klient innan själva huvudförhandlingen. Rådman Leif Simmerle tvingades därför att ajournera förhandlingen i en timme så att det kvinnliga ombudet fick en chans att bekanta sig och träffa sin 87-åriga klient. Kan du tänka dig att du själv blir av med alla dina medborgerliga rättigheter och att du först 3 dagar innan avgörandet får ett juridiskt ombud utsett? Så agerar de människor vilka utsätts att ansvara för den enskildes rättssäkerhet. Det tycker jag är svinaktigt. Vi som närvarade vid den här förhandlingen i tingsrätten blev dock mycket imponerade över Marianas samlade intryck. Och vi kunde inte för ett ögonblick tro att utgången skulle bli någon annan än att det interimistiska förvaltarskapet skulle lyftas. Och att Mariana skulle återfå sina medborgerliga rättigheter igen. Men när korrupta och prestigefixerade myndighetsutövare, såsom rådman Leif Simmerle, inser att de gjort fel, så ska ingen i världen tro att de skulle medge det misstaget och ändra sitt beslut. Nej då, tvärtom, så blev det nu ett självändamål att visa vem det är som bestämmer. Det ska väl ändå inte vara möjligt för en enskild medborgare att få olika myndighetsutövare vid Sundsvalls kommun eller rådman Leif Simmerle vid tingsrätten i Sundsvall att backa från sina felaktiga beslut. Eller kunde det vara möjligt? Läser man själva domen från den här huvudförhandlingen som den korrupte rådmannen Leif Simmerle författat, så blir man verkligen fundersam hur långt representanter för svenska domstolar är beredda att gå när man fångas av prestigefällans bedövande grepp. Utdrag ur domen återfinns lite längre fram i den här texten. Rådman Leif Simmerle, som för övrigt är en av de mest korrupta rådmän jag någonsin träffat, kanske ska tillägga där att jag själv har suttit som nämndeman i tingsrätt, gjorde nu allt han kunde för att fortsatt rättsligt, men tyvärr lika fullt olagligt, komma till skydd för de kommunala tjänstekvinnor vilka varit pådrivande bakom den här häxprocessen mot en snart 90-årig och dement kvinna med Alzheimer. Han, liksom kvinnorna själva vilka drivit fram det här beslutet, var ju klart medveten om att uppståndelsen de skapat med sin häxprocess kunde leda till rättsliga motåtgärder från kvinnan de valt att utse som offerlam i sin konflikt med mig. Deras ansiktsuttryck när de intervjuades av olika medierepresentanter präglades av skuld och skenhelighet, samt att de minsann inte velat Mariana något illa med sina åtgärder. Ack. Det är ofta så här kommunala tjänstemän och tjänstekvinnor arbetar när de driver fram olika former av häxprocesser. De är mycket väl medvetna om det kriminella beskydd de får av rättsvårdande myndighetsföreträdare såsom polis, åklagare och domstolar. I de fall beskydd skulle behövas så ger ju till exempel tingsrättens rådman Leif Simmerle dem sitt kriminella beskydd. Allt för att de med sitt intellektuella våld ska kunna fortsätta sitt översitteri mot vanliga hedliga medborgare. I det här fallet mot en Alzheimersjuk kvinna, närmast 90 år gammal och helt försvarslös. Domen i tingsrätten. Domen, eller det slutliga beslutet som det egentligen heter, är i sig en helt bizarr uppvisning i maktfullkomlighet signerat rådman Leif Simmerle. Den kompletta domen i original går att få om du läser och lyssnar, det här skickar ett e-post till mig. Då det här ärendet avgjordes av rådman Leif Simmerle ensam för tingsrättens räkning, så behövde han inte tillfråga någon annan innan han gjorde allt i sin makt för att ge de myndighetsmissbrukande tjänstekvinnorna inom Sundsvalls kommun sitt fortsatta kriminella beskydd. De satt nu också tillsammans i samma båt och var alla väl medvetna om att deras agerande varit helt rättsvidrigt, varför man då satsade allt på att Mariana som fattig pensionär inte skulle våga eller ha råd att överklaga till hovrätten. Pengar och mod spelar härvidlag en viss roll. Såklart stördes den djupt korrupte Leif Simmerle av det faktum att jag på eget bevåg och för egna hårt skattade pengar själv anlitat en advokat för min och Marianas räkning. Men först då det gått upp för Leif Simmerle att han skulle få professionellt motstånd, så meddelade han att Mariana skulle få ett eget juridiskt ombud 3 dagar som sagt innan huvudförhandlingen. Sannolikt påverkades Leif Simmel av insikten om att denna advokat från Stockholm inte fanns med på tingsrättens sedvanliga lista över godkända och till tingsrätten lojala juridiska ombud från Sundsvall. Mariana Stockholms advokats lojalitet med tingsrätten i Sundsvall, vilka också är de som utser ombud från den här lokala listan, var i det här fallet noll. Något som förmodligen påverkade Leif Simmels beslut att 3 dagar innan utsatt datum för huvudförhandlingen och ändå bevilja Mariana rätten till ett lokalt juridiskt ombud. I det utsedda lokala ombudet från Sundsvall trodde Leif Simmel sig ha en lojal företrädare. Till honom lojal kanske man ska tillägga. Prata om korrupt sinnelag. Rådman Leif Simmels ilska över att inte ensamt majestät har kunnat dominera den här processen som han och andra korrupta företrädare för rättsvårdande myndigheter alltid annars brukar kunna göra, lyser igenom i den skrivna domen. Döm själva av nedanstående utdrag från domskälen. Här kommer citat. Områdeschefen på Allégården, Jolanta Sörbeck, har utöver det som ovan angivits avgett ett yttrande i ärendet. Vad hon uttalat i detta yttrande framgår längre ner. Och nu kommer alltså skälen för tingsrättens avgörande. Den sakkunnutredning som finns i ärendet i form av de nämnda läkarintygen och dokumentation som har anknytning därtill ger till de delar intygen innefattar bedömning av Mariana Norbergs sjukdomsbild. Tämligen klart besked om att hon sedan åtminstone hösten 2009 drabbats av minnesproblem och efterhand kommit att försämras. Även om hon enligt vad man kunnat iakttas vid sammanträdet i ärendet den 6 september 2011 kunnat besvara de frågor som ställts och förefallit relativt klar i tanken, framgår av den nämnda utredningen att hon drabbats av demens och förmodligen Alzheimers sjukdom. Med gott bistånd från sin son Jan Norberg har hon kunnat få ett boende, om än inte ett så kallat demensboende, utan på servicehus där personalen som tingsrätten uppfattat det genom vad som uttalas från bland annat Mariana Norberg och hennes son, är behjälplig i hennes personliga omvårdnad. Det har vidare framkommit när det gäller vården av Mariana Norbergs egendom, innefattande även frågor om att bevaka hennes rätt i olika sammanhang, att det åtminstone under en tid förvaltaruppdraget givet till detta ärende gällt varit frågan om att sköta betalningar av hennes räkningar. Mariana Norberg själv förklarat att hon inte kan sköta sådant utan behöver hjälp därmed och att se till att hon har medel för sitt löpande behov på servicehuset. Det har vid tingsrättens sammanträdande framkommit att det råder, eller åtminstone har rått, en något konfliktfylld situation mellan förvaltaren och Jan Norberg och att detta har lett till någon av Marianas Norbergs räkningar gått till inkasso. Samtidigt har framkommit att förvaltaren numera fått kontroll över betalningarna och att Mariana Norbergs invändning mot förvaltaren mest har haft att göra med att det ibland varit väldigt svårt att nå honom dagtid på telefon. Mariana Norberg också gett uttryck för en viss oro i den situation som uppkommit genom att ärendet må hända den massmediala uppmärksamhet som riktats massivt på saken. Mariana Norberg uttryckte så att hon inte har några andra än sonen Jan och barnbarnet Linda. Tingsrätten anser sammanfattningsvis att det av den sakkunniga utredningen och genom vad Jan Norberg och Mariana Norbergs rättegångsbiträde anfört, liksom den övriga utredningen, måste anses att hon enligt 11 kapitlet 4 paragrafen föräldrabalken på grund av sjukdom och försvagat hälsotillstånd behöver hjälp i de båda avseenden som anges i den bestämmelsen och i de sammanfattande avseenden som anges i 11 kapitlet 7 paragrafen föräldrabalken. När det gäller att sörja för hennes vård, paragraf 7, vilket närmast är att jämställa med att sörja för sin person, paragraf 4, anser tingsrätten att det framkommit att hon har en tillräcklig hjälp på servicehuset av Legården. I övriga avseenden där vårdpersonal inte räcker till står det klart att Mariana Norberg har behov av hjälp. Det kan gälla betalningar av räkningar, fördelning av pengar till löpande behov med mera. Vilket med terminologin ovan nämnda paragraf 4 närmast är att citattecken förvalta egendom. Eller det kan gälla tillhandahållande av behövlig medicin eller att i något sammanhang inför till exempel myndigheter eller förrättningar företräda henne. Vilket med nyssnämnd terminologi i paragraf 4 är att citattecken bevaka rätt. I bestämmelsen om förvaltarskap paragraf 7 menar tingsrätten att förvaltning av egendom och bevakning av rätt är att hänföra till begreppet citattecken vårda sin egendom. I de senare avseendena behöver Mariana Norberg uppenbarligen hjälp. Detta kan ske inom ramen för ett förvaltarskap. Det kan också ske inom ramen för ett godmanskap under förutsättning att det inte finns risk för motstridiga rättshandlingar. I vissa fall kan den behövliga hjälpen tillgodoses på annat sätt genom att en nära anhörig eller någon gång genom de resurser som till exempel en bankinrättning kan tillhandahålla. I detta fall anser tingsrätten att det genom utredning framkommit att den hjälp som Jan Norberg lämnat henne innan förvaltarskapet kom till stånd, om än att det från hans synsätt varit fråga om hjälp i all välmening, lett till stora, svåra problem vid servicehuset som gått ut över en omvårdnad som servicehuset normalt bör kunna tillhandahålla. Det har också framkommit att Mariana Norberg fått stå för kostnaden för ett bredbandsabonnemang som enligt vad som framkommit inte varit till någon egentlig nytta för henne. Tingsrätten menar att mot denna bakgrund att Mariana Norberg inte kan anses få en behövlig hjälp i de nämnda avseendena genom Jan Norberg. Vad som framkommit om det nämnda bredbandsabonnemanget, men även om den omständigheten är annan, må hända Jan Norberg författat inlogga till tingsrätten som Mariana Norberg undertecknat, fast det är uppenbart att hon inte kan stå för innehållet i inloggan, talar klart för att ett godmanskap skulle kunna leda till konfliktfyllda situationer och en risk att motstridiga rättshandlingar vidtas. Enligt tingsrättens mening återstår därför endast att besluta om ett partiellt förvaltarskap. Enligt vad som framkommit bedömer tingsrätten att Rolf Andersson är lämplig för uppdraget som förvaltare. Han ska därför slutligt erhålla detta uppdrag. Tingsrättens avgörande formellt. Tingsrätten förordnar om att förvaltarskap ska anordnas för Mariana Norberg med enbart den begränsningen att inte ska omfatta vården av henne, det vill säga att sörja för hennes person, samt utse Rolf Andersson 42 07 22 78 79 till uppdraget som förvaltare. Vad tingsrätten nu förordnat ska gälla omedelbart, varför tingsrättens interimistiska beslut den 24 februari 2011 som saknade begränsning inte heller längre ska gälla. Suck. Med det här trodde rådman Leif Simmel att saken var klar. Så talar maktens kreatur, som Olof Palme en gång i världen valde att uttrycka det. Sundsvalls kommun valde inför förhandlingen att ge föreståndaren Jolanta Sörebäck för servicehuset där Mariana bodde sin möjlighet att för kommunens samlade räkning i ett utlåtande ge sin syn på handläggningen. Hon ansågs vara den tuffaste i församlingen av olika kvinnor inom överförmyndarnämnden, socialtjänsten, äldreomsorgen. Och hon var också den kommunala hemsjukvårdens ansvarige gentemot Mariana. Det var också hon, Jolanta Sörebäck, vilken i sin egenskap av områdeschef som hade tagit som sin livsuppgift att bekämpa mitt orädda agerande till försvar för min mamma. Vem sa något om att inte kvinnor kan? Innan vi går vidare så ska man ha klart för sig att det spenderas jättemycket tid internt inom Sundsvalls kommun innan överförmyndarnämnden slutligen skickar in kommunens ansökan om oinskränkt förvaltarskap till tingsrätten. Det var många intressenter inblandade i det här innan man skrev till handling. Då saknades minsann inga resurser inom kommunala verksamheten. Det här finns mycket väl styrkt i efterhand. Kanske hade det varit bättre om alla de här resurserna att bekämpa en nära anhörig gått till äldreomsorgsverksamheten istället. Eller som Leif Östling så väl formulerade för något år sedan. Vad fan får vi för pengarna? När jag hämtat mig efter den här chocken att tingsrättens Leif Simmel ensamt majestät i sitt slutliga beslut bestämt om ett permanent förvaltarskap, så hade denne Leif Simmel givetvis inofficiellt lovat Sundsvalls kommun att de även fortsättningsvis kunde vara lugna. Han skulle inte svika sina offentliganställda och myndighetsutövande kollegor inom Sundsvalls kommun. Vi pratar här om ett väldigt typiskt exempel på när en kommun i samråd med rättsvårdande myndigheter, här i form av en lokal tingsrätt, uppträder med en självsäker attityd, så självsäker att de antagligen tror sig oåtkomliga för vanliga medborgare. Ett överklagande är tidsbegränsat, så någon tid för djupare efterforskning hur den här häxprocessen egentligen går till bakom alla kulisserna, det fanns det tyvärr i det här skedet inte så mycket tid för. Alla ansträngningar koncentreras nu på att överklaga det här beslutet hos hovrätten. Rättsmedvetandet vaknar på allvar. Trots min tid som nämndeman vid Nacka tingsrätt så har jag aldrig upplevt något liknande rättsövergrepp, inte ens i närheten av denna fullständigt rättsvidrig hantering. Att undersöka alla turer i det här ärendet fick därför tillfället stå tillbaka så att jag med alla krafter kunde ägna mig åt att inkomma med ett överklagande av domen i tingsrätten till hovrätten. Socialnämndens ordförande var vid den här tiden en kvinna från Moderaterna, med vilken jag också förde ett principiellt resonemang om kommunens övergrepp. Det framgick relativt tydligt att hon var av uppfattningen att Sundsvalls kommuns agerande rent generellt styrdes av socialdemokratiska värderingar ibland merparten av de anställda. Och då dessa människor genom en enkel Google-sökning kunde leta reda på min tidigare roll som nämndeman för ett borgerligt parti, så ansåg de att deras agerande också var politiskt försvarbart. Jag skulle alltså också kväsas av politiska skäl. Pressad av en tydlig övermakt fick jag välja att prioritera begäran om prövning i hovrätten och att försöka påskynda processen så att Mariana så fort som möjligt kunde bli av med sin ofrivilliga tvångströja i form av förvaltarskapet. Det var under den här delen av den rättsliga processen som jag dock bestämde mig för att senare verkligen gå till botten med det här mycket rättsvidriga övergreppet. Mitt djupa rättsmedvetande hade nu vaknat ordentligt och min beslutsamhet att med alla tillbudstående medel försöka göra någonting åt det här till gagn för alla andra äldre, sjuka och försvarslösa började på allvar slå rot i mitt medvetande. Men mer om detta för en läsögn under kapitel 26, promemoria beträffande regeringens proposition 2013/14:225. Vanmaktens grepp tog mig nu på allvar. Hovrättens avgörande. Tiden gick och begäran för prövning i hovrätten skickades in under hösten och med tanke på tingsrättens oväntade dom, där rådman Leif Simmeler fått utstå mycket kritik för sitt agerande, kom så äntligen hovrättens dom vid årsskiftet 2011-2012. För att uttrycka det mycket enkelt så upphävde hovrätten i en kortfattad dom rådman Leif Simmelers slutliga beslut i alla delar och Mariana återfick omedelbart sin oinskränkta rättsstabilitet. En väntad dom om man skärskådar hela den kommunala hanteringen inklusive tingsrättens beslut. Häxprocessen mot Mariana hade vid det här laget upprört väldigt många runt om i Sverige vilka tagit del av medias bevakning. Leif Simmeler fick därför åtskilliga frågor från medierepresentanter hur han kunnat komma till sina två tidigare beslut vilka nu av hovrätten totalt förkastats och krossats. Det han kritiserades för var på vilka godtyckliga grunder han hade beslutat om det här förvaltarskapsärendet. Men han tillfrågades också om varför han mot bättre vetande och i strid med gällande lagstiftning kunnat hålla fast vid sin skeva syn på rättssäkerheten. Simmeles svar gav i handen att även om hovrätten sågat hans agerande vid fotknölarna så stod han fast vid sin uppfattning att han hade minsann inte gjort några fel i sin egen bedömning. Prestigens grepp om socialdemokratiska partigängare iklädda domarskrud inom svensk rättsväsende såg sannolikt detta som ett olyckligt undantagsfall där den samlade hären av vänstersympatisörer inom den offentliga sektorn för en gång skull hade mött en ovanligt envis anhörig vilket inte fallit undan för övermakten. Leif Simmelens revanschlyssnad ackumulerades dock efter denna smärlek inför såväl Sundsvalls kommun, sina domstolskollegor inom hovrätten samt medias storögda förvåning över hur korrupt denne rådman kunnat agera om inte jag satt stopp för hans framfart i hovrätten. Jag och min mamma kunde i alla fall för stunden andas ut och återbörja tro på svensk rättsväsende. En chimär skulle det visa sig senare. Vill du som läsare ta del eller lyssnare ta del av hur rådman Leif Simmeler långt senare volonterade för att söka sin hämnd på mig så kan du läsa mer om det om en ytterligare uppgörelse mellan mig och denna korrupta niding utrustad med en inställning till sitt jobb som skulle ha fått domare i Nazityskland att rådna. Gå då till bokens sista kapitel 27.